KU börjar skolan 1959. KU var ett mycket livligt och verksamt barn, i vårt tycke allt för verksamt, för det var svårt att få honom att koppla av och somna på kvällarna. I 3-4 års åldern vaknade han dessutom på nätterna och ville diskutera olika saker. Så det höll det på natt efter natt. Det blev väldigt arbetsamt för oss och så blev vi bekymrade för att KU själv sov alldeles för litet. När han var 4 år sökte vi därför doktor R som ordnade så att KU blev testad och då visade det sig att han intellektuellt sett redan var mogen att börja skolan. Doktor R rådde oss att försöka få in KU i skolan så snart som möjligt, alltså som 6-åring. Annars kunde det bli stora svårigheter att få honom att följa med i skolarbetet. Vi förstod nu att det var viktigt, för när vi tänkte närmare efter stämde doktor R's slutsatser med våra egna iakttagelser. Redan tidigt hade KU börjat lära sig läsa och han ritade och skrev mycket bra. Allting tydde på att det skulle bli roligt för honom att börja skolan och när vi fick besked om att han hade klarat skolmognadsprovet bra och att han skulle få börja skolan såg han med stor förväntan fram mot den dagen. Under sommaren började vi emellertid bli osäkra på om det var lämpligt att KU började skolan och tog därför ny kontakt med doktor R. Denne förklarade att det kunde bli omöjligt för KU att klara av skolan om man inte fick börja nu. Eftersom rektorn lovat att man skulle välja ut en lärare åt KU som var mest lämplig för sådana här elever litade vi nu på det att allting skulle gå bra. När höstterminen närmade sig väntade vi med spänning på att få veta var KU skulle få börja. Men när det drog ut på tiden och vi ännu inte fått något besked ringde vi till rektorn och fick då veta att KU sorteras bort som olämplig att börja eftersom han fyllt 6 år så sent som i juli. Vi tyckte att det var mycket underligt att vi föräldrar inte hade blivit underrättade om ett sådant beslut och berättade vad doktor R hade sagt. Det blev då bestämt att KE skulle få börja och han blev i hast placerad hos en lärare som mycket snart visade sig vara olämplig och dessutom motståndare till 6-åringar i skolan. Nu följde en fruktansvärd tid som gjorde att KE blev vaccinerad mot allt vad skola heter. Redan andra dagen hakade det upp sig när de fick gå igenom ett prov som skulle visa om de var mogna att lära sig bokstäverna. KE tyckte inte att det var intressant och tänkte därför på annat. Läraren konstaterade då att han inte var mogen att lära sig bokstäverna än, trots att vi talat om för henne att han redan kunde läsa. Hon berättade för de andra lärarna på skolan om vilken hopplös elev hon hade i sin klass. Som tur var fanns det där en erfaren lärare som förstod att KE inte blev rätt behandlad och som talade om för mig hur det låg till. Jag hade som skolsköterska hand om klassen och varje gång jag kom dit fick jag höra vilken oduglig till son jag hade. Till slut kände jag mig alldeles knäsvag varje gång jag kom på trappan till skolan där KE gick. En dag när jag kom till klassen fick jag en uppvisning i hur oduglig KE var i räkning. I räkneboken var det en rad med 7 nyckelpigor. Sedan en med 8 grankottar och på nästa rad 9 tallkottar och så vidare. En elev fick räkna nyckelpigorna. Sedan bad läraren KE att räkna tallkottarna. Han gick rakt i fällan och räknade nästa rad, alltså grankottarna. Läraren sa förtjust att det var fel och så vände hon sig till mig och sa: "Där ser du hur hopplös han är i räkning." Jaha, tänkte jag, det var något nytt att man var hopplös i räkning om man inte kände skillnad på grankottar och tallkottar. Vidare fick jag veta att han var hopplös i skrivning. Visserligen skrev han redan så bra, sa läraren, att han egentligen inte behövde öva mer. Men det måste ju vara lika för alla, så han måste skriva lika många sidor som de andra. KE gav mig en förtvivlad blick och sa: "Du har väl något att göra i någon annan klass så du kanske kan gå nu." Jag gick, eller rättare sagt stapplade ut och ned för skoltrappan och på väg till nästa skola flög tankarna härs och tvärs genom huvudet. Bofors oduglighetsförklaring av KO för ett år sedan fick mig att tänka, skulle det bli KIs tur nu? Vad skulle vi ta oss till? När jag kom hem resonerade jag med KH och vi beslöt att ta kontakt med Dr. R. Dr. R skrev då ett intyg om att KE omedelbart måste flyttas till en förstående lärare, men tiden gick och ingenting hände. Vi märkte hur KE snabbt blev som förvandlad. All hans glädje över att få gå i skolan var som bortblåst och han var mycket spänd när han kom hem från skolan, men han sa ingenting om hur han hade eller kände det. Vi fick nu erfara hur svårt det är för föräldrar att kunna hävda sina barns rätt gentemot skolan i sådana här fall. Att jag själv var anställd inom skolan gjorde inte saken bättre. Jag var rädd för att det skulle uppfattas som att jag fordrade särskild hänsyn eller ville göra mig märkvärdig på något sätt. Den förut omtalade erfarna läraren hade emellertid märkt detsamma som vi och hon gav mig då lite mera kurage genom att säga: när du har arbetat för andras barn i så många år får du inte tillåta att din egen son behandlas på det här sättet. Du måste se till att han flyttas. Jag hade på sista tiden lagt märke till när jag besökte klassen att KE verkade vara helt isolerad från de övriga. Han deltog inte i undervisningen och läraren hade givit upp och lät honom bara sitta där. Jag talade med läraren som tydligen bara hade en tanke i huvudet, att bli av med KE. Hon sa då först att hon tyckte att han skulle få sluta skolan och vänta ett år. Hur skulle det kännas, tänkte jag, att gå ett helt år och fundera på hur oduglig han varit i skolan. Efter en stund föreslog hon att KE skulle flytta till andra årskursen, för hon hade märkt att han blev mer intresserad när de kom in på svårare uppgifter. Sedan vände jag mig till rektorn som lovade undersöka vad som borde göras, men ingenting hände. Till slut gick det så långt att KE en morgon vägrade att gå till skolan. Trots att han tidigare inte sagt något om att han hade det svårt var han nu så rädd att han gömde sig för att vi inte skulle tvinga honom att gå. När vi sedan fick tag på honom sa han: jag tror inte att fröken kan lära mig något utan jag måste nog läsa själv hemma och då blir nog fröken väldigt glad om hon blir av med mig. Jag visste att när en elev vägrar att gå till skolan på det här sättet är situationen mycket allvarlig och vi tog därför omedelbart kontakt med Dr. R. När Dr. R fick höra hur saken låg till blev han mycket upprörd och sa: inte får man behandla en sexåring på det här sättet i skolan och första terminen som betyder så mycket för framtiden. Han förklarade också att det var lika psykiskt skadligt att inte få utnyttja sina resurser som att utsättas för överkrav. Dr. R tog nu direkt kontakt med rektorn och förklarade att KE inte fick gå en dag längre hos den här läraren. KE hade då pinat sig igenom nästan 2 månader på det här sättet och vi var väldigt spända på hur det skulle gå i fortsättningen. Han fick nu en lärare som på ett par månader gjorde underverk. Genom sin positiva inställning lappade hon ihop KIs självförtroende en hel del, men hon var tyvärr endast vikarie. Redan på vårterminen fick klassen byta lärare och då började det åter haka upp sig. Den här svåra skolstarten och många lärarbyten under lågstadietiden gjorde att KI blev rädd och ängslig för en mängd saker. Det var emellertid tur att han från och med 3:e årskursen och genom hela mellanstadiet hade så förstående lärare. Annars vet man inte hur det skulle ha gått. Jag hade nu genom mina erfarenheter fått upp ögonen för vilka svårigheter som kan uppstå när ett barn är mycket tidigt intellektuellt utvecklat. Jag upptäckte också att det inte bara är motståndet mot sexåringar i skolan som vållar problem utan även misstron mot alla elever som inte passar in precis i vårt inrutade skolsystem. Vid några senare tillfällen kunde jag med gott resultat få 7-åringar som vantrivdes svårt i 1:a årskursen och som redan innan de börjat skolan kunde räkna och skriva och hade läst ett flertal böcker flyttade till 2:a årskursen. Men detta böttes i början av hårt motstånd från skolans vise män som ansåg att det måste vara något psykiskt fel med en elev som inte tycker att det är höjden av lycka att få öva sig sådant som han redan kan och få visa sig duktigare än sina kamrater. Efter allt det här kan man förstå att skolan av idag i allmänhet inte är rustad att ta emot en kunskapstörstande sexåring, men att också en sjuåring kan råka illa ut. När jag ser hur svårt det kan vara för sådana här elever att få förståelse för sin egen art kan jag inte undgå att tänka på hur det var när min mormor började skolan 1866. Hon hade då nyss fyllt 5 år. Hennes 2 år äldre bror skulle börja skolan och då kom mormor på att hon skulle följa med honom. När de kom till skolan satt hon sig i en skolbänk och läraren lät henne sitta. Hon tänkte väl att hon får väl vara här tills hon tröttnar. Men hon tröttnade inte utan blev en av de mest intresserade eleverna. På den tiden hade lärarna så många elever att de duktigaste fick undervisa sina kamrater. Det kallades för monitörer. Mormor som var mycket duktig i räkning fick då en grupp att undervisa. Det slog in så att mormor fick sin bror i gruppen och det gick inte så bra för han ville inte lyda henne. Mormor gick då till läraren och talade om vilka problem hon hade. Läraren skrattade och sa att det var ju inte så underligt att brodern inte ville lyda sin syster som var 2 år yngre och så flyttades han till en annan grupp och sedan gick allt bra. Det var vid den tiden mycket fattigt i mormors hem. Fadern hade blivit arbetslös och hade givit sig iväg hemifrån för att försöka skaffa arbete. Mormor hade 3 äldre bröder och modern arbetade hos herrskapsfolket i trakten med städning och sådant, men det gav ju inte mycket, så ibland hade det inte mat för dagen. Då fick mormor nytta av sina färdigheter i räkning. Hon hade nämligen en del kamrater som var rika bonddöttrar och när de inte klarade upp sina räknetal gav mormor dem extra lektioner och så fick hon smörgåsar istället. Hon gick till skolan med tom matsäckskorg och kom hem med den full med smörgåsar. Då samlades hennes hungriga bröder omkring henne och hon delade ut smörgåsar så långt det räckte.